Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg har et samarbeid med Anyfin i høst. Du ser at denne episoden merket med reklame, siden det hos Anyfin jeg har funnet dagens ekspert. Vi skal snakke om hvordan komme seg ut av gjeldsproblemer, fra så liten gjeld at du ikke tenker det et problem, kanskje, til deg som har mye gjeld og som ikke vet hva du skal gjøre, rett og slett. Velkommen til Pengesnakk podcast, Felix.
Tack så mycket Lise. Väldigt kul att vara här idag och få prata lite närmare om privatekonomi och skulder generellt, men också om Anyfin då.
Absolut. Felix på besök hos mig i studio, som lite extra stas när man bara har snackat sammen digitalt för. Men lytterne mine kjenner jo ikke deg. Du økonomisk helseekspert i Anyfin, og det må du utdype. Hva det du jobber med hver dag i Anyfin?
Nej, men att vara en financial health expert eller ekonomihälsoexpert. Det som vi pratar mycket om på Anyfin, det är att minska den här finansiella stressen i vardagen. Och det kommer ifrån från början egentligen. Och det sitter i väggen hos oss. Men det jag gör varje dag, det är egentligen att sitta som manager för alla de här delarna som vi håller på med kring kreditansökningar, alla typer av saker som händer efter en kreditansökan, att flytta över lån, men även då vad händer när man kanske inte kan betala sina fakturor eller liknande. Men även ren support då, att hjälpa kunder att dels förstå vår produkt, men också förstå vad vi står för och vad vi kan göra för att hjälpa till. För det är liksom det som är i hela våran grund. Att vi vill hjälpa konsumenter att komma ut från skuld egentligen.
Och för vi går ända mer in på vad man gör när man har gäll eller hur vi kan bedra vår ekonomiska hälsa. Vad Anyfin? För de som aldrig har hört om sällskapet du jobbar i för.
Ja, men precis. Anyfin är ju ganska nytt i Norge också. Så att här är vi ju inte superstora än. Anyfin är en app som hjälper människor att få bättre kontroll över sina skulder och sin ekonomi. Och då handlar det helt enkelt om att försöka sänka räntor på de skulder som man redan har tagit. Så att vi erbjuder aldrig nya lån utan bara omfinansierar lån som man redan har. Och då ger vi bara erbjudanden om man kan sänka räntan hos oss. Annars skulle vi aldrig ge ett erbjudande. Det är våran core-produkt skulle man kunna säga då. Men sen har vi även tittat på andra behov inom skuldhantering för att liksom kunna ge ännu mer möjligheter för kunder och konsumenter att helt enkelt få en bättre koll på sin ekonomi och framförallt sina skulder då, så att man inte hamnar i en negativ skuldspiral utan snarare kommer ut från sina skulder då. Kan lägga pengar på sparande eller någonting annat helt enkelt. Så det är vad Anyfin är.
För det är ganska lätt att ta upp lån. Det var en ting vi har snackat om förr och är sånt, hvis du skal ukeshandle på butiken och de hade spurt, ja, vill du ta det på delbetalning? Så vill du aldrig sagt ja till det. Men hvis du ska köpa ett par skor på nett, ja, köp nå, betal sen.
Det är väldigt mycket så. Jag tror just för Norge och också Sverige då, som liksom är länder där kreditalternativ har varit väldigt lättillgängligt länge, så har det blivit nästan en standard att när man köper en resa eller en soffa eller ett par skor, ja men det kan jag dela upp. Och så tänker man inte så mycket på vad den räntan är. Man kanske till och med har räntefritt i någon månad eller liknande och sen kickar det in en väldigt hög ränta då. Och då sitter man och delbetalar så kommer man aldrig ur det här. Och så köper man något nytt då. Och så helt plötsligt så bygger man upp en skuld med räntor som är på 20, 25, kanske till och med 30%. Och det är väldigt märkligt att det har blivit så för vissa typer av konsumtions, ja men, dagligvaruprodukter då. Men kanske inte för när jag köper, ja men som du säger då, ett veckoinköp för mat som kanske är lika stort då. Liksom. Man skulle kanske aldrig delbetala sin mjölk och sitt mjöl, men det är väldigt lätt att delbetala ett par skor kanske då. Så att ja, man ska vara försiktig när det kommer till olika typer av köp och kanske inte använda kreditalternativ allt för ofta. Det är väl det som är grejen.
Men tänker du det största problemet är mängden gäll, alltså att hur mycket man skiljer, eller renten på den gällen man tar upp?
Det är väl en kombination skulle jag säga. Det handlar väl om att jag tror man ska väl använda skuld eller kredit snarare när man verkligen behöver. Alltså i en situation i vardagen när det kanske inte riktigt går ihop eller något i köket går sönder eller du vet, säg att kylen skulle gå sönder, då kanske man ska använda kredit. Liksom. Men ska man verkligen använda kredit bara för att köpa någonting extra till sig själv istället för att kanske spara upp till att kunna köpa det om 2 månader eller 3 månader eller liknande. Men problematiken blir snarare att om du använder många kreditalternativ och sen så bygger du upp mycket skuld och så har du sen innan kanske ett privatlån och så tar du lite delbetalning med 20% ränta och så bygger du på det här. Till slut sitter du med så mycket skuld så du kan inte betala av någonting. Då blir det väldigt lätt att man kanske istället betalar av det större lånet som är billigare. Istället för att betala av det. Ja, men exempelvis boliglån då eller ett större privatlån som kanske har 7-8% ränta istället för den här delbetalningen med 20-30% ränta för att man vill verkligen bli av med den här större skulden. Men det handlar faktiskt om att bli av med de högre räntorna först. Så att det är en kombination vad som är farligast någonstans då, men så skulle jag väl säga.
För jag kan känna nu att jag går och är lite sån ängslig, alltså inte för mig och min ekonomi, men för att någon som hör på har brukt för mycket pengar i sommar. Oavsett om de hade mycket som delbetalningar som från för eller inte. Så jag lurte på om vi kunde starta där egentligen från det är ingenting som har förfallt kanske, det är inte någon inkassokrav. Men man vaknar kanske om natten och tänker, kunde jag bruka de pengarna jag brukt i sommar? Må man liksom gå tillbaka och få översikt bakover i tid, tänker du? Eller kan man kun tänka framöver för att få en bättre ekonomisk hälsa?
Jag tycker absolut man ska, om man nu har använt mycket olika typer av kreditalternativ senaste månaderna under en semester för vad den kan vara, en resa kanske, så borde man verkligen titta upp och liksom strukturera upp för sig själv. Vilka typer av krediter har jag idag? Vad har de för villkor? Och få en tydlig översikt för att sen då börja titta på, okej, hur ska jag betala av det här? Och tumregeln, det är att man betalar av skulderna med högst ränta först. Det är grejen. Sen så beror det ju på, det är ju det du kommer in lite på. Det finns ju alltid ett beror på, skulle jag säga. Och det handlar ju om hur länge har du haft en annan typ av skuld. Den kanske måste betalas. Men när scenariot var att man inte var nära inkasso eller liknande, då ska man titta på, om jag har en kredit på 3-4 000 med 25% ränta och sen har jag ett privatlån på 50 000 och 10% ränta. Betala av den mindre skulden först och bli av med den. För att det är den som kommer kosta mest helt enkelt. Så att det är bättre att bli av med den.
Det virker så logisk når du sier det, men så tror jeg sånn i hverdagen så det sånn, boliglånet blir jo trekt, og hvis jeg skal utsette det, så må jeg starte en eller annen prosess, men å bare ikke betale hele kreditkortet, det så enkelt. Så det føles ut som en lettere, ja, at rentene blir ikke det første man tänker på.
Nej, och också bolånet är ju det är ens hem. Så att det är klart att det finns ju så mycket känslor kopplat till det också. Så att det är klart att liksom, drömscenariot är att man kan betala alla krediter i tid. Kan man inte det, då kanske man ibland också behöver göra en avvägning. Så att man kanske inte ska bli sen på sitt bolån, för att det kan ju ge väldigt... väldigt svåra konsekvenser för en familj, men eller för en själv. Men tumregeln är att bli av med de höga räntorna först, för att på längre sikt så är det så du sparar in pengar, och det är så du kommer ur en negativ skuldspiral. Och ofta är det också så att när man har ett bolån så är det en bank som säkert har varit verksam lite längre kanske, och de kan ha potentiellt lite mer överseende. Jag kan ju inte garantera att det är så, men ofta kan de ha lite mer överseende om de ser att du har skulder på andra ställen och de ser att du betalar av dem. Okej, okay, då kan vi inom en snar framtid så är du helt i kapp igen, du vet sådär.
Ja, och i Norge så är det ganska klara rättningslinjer för bankerna när de kan ge dig utsättelse. Men hvis man har mycket lån, hvor ska man starta? Ska jag skriva på ett ark liksom, de jag skyller 7000 på den soffan, jag skyller 3. Ska man gå sånt verks?
Det skulle jag säga. Alltså det absolut enklaste är ju att få bra koll på det, och det är ju det här kanske som, eller det är ju det här som ofta är det svåra. Man vill inte ta i det, utan man sitter där och jag bara betalar räkningarna, och så men okej, vad är det jag faktiskt betalar? På vissa ställen så amorterar du faktiskt på din skuld då, vilket innebär att skulden blir lägre. Men på vissa ställen så betalar du en faktura, men det är nästan bara ränta. Så skulden försvinner aldrig, du sitter bara och betalar ett räntebelopp. Och om du bara betalar ett räntebelopp, då blir ju aldrig skulden mindre.
Nej.
Och då är ju frågan, vilken avvägning ska man göra? Men, och det är ju oftast då att betala av den där, det är ett väldigt högt räntebelopp då. Det skulle jag säga. Men har man väldigt mycket skuld så handlar det om att få koll och kontroll på vad är det som, eller hur ser all min skuld ut idag? Och det här är ju en produkt som vi har lanserat i Sverige nu, en skuldöversikt där du kan då lägga in alla de här olika skulderna som du har på alla ställen.
Ja, kan så även där kan du lägga in billån och...
Precis, så vi kan då hämta information, men du kan också lägga in. Och så kan du lägga in de villkoren du har, och då får du hela skuldöversikten just för att kunna se vad ska jag betala av. Och det här är också något som kommer komma till Norge, och som det ser ut nu så kommer det komma under hösten sen... Product launches, liksom, man vet aldrig, men det är målet.
Och för det idag så kan du se kreditkort, förbrukslån, den typen ting.
Ja, det kan du se. Det här släpptes bara för 3 veckor sedan i Sverige, så att det är väldigt nytt. Men just det här att få en skuldöversikt eller en debt overview, det är någonting som vi tror att konsumenter verkligen behöver, och någonting som vi är övertygade om att folk kommer vara väldigt nöjda med då. Och att verkligen kunna se vad är det som händer. För att just det här vi pratar om då, hur ska jag göra? Ska jag skriva på ett ark? Ska jag använda Excel? Hur ska jag få koll på allting? Kan vi göra den processen lättare, då kan vi minska stressen för ekonomi också. Mm. Det är vi övertygade om. Så att det är en viktig del, att få koll på det. Och också förstå vilka villkor man har. Okej, här är min kapitalskuld. Det här är min räntesats. Hur lång tid betalar jag den här på? Kan man prata med de här aktörerna och kanske se om man kan ändra någonting? Ofta är ju räntor svårt att förhandla om just nu, just för att ränteläget har blivit väldigt högt. Så att man kan alltid försöka, och det är någonting som jag gör regelbundet. Och jag vet inte, gör du också det, Lisa, kanske? Jag vet
absolut.
<inte.
Ja. laughs> Det var jag följer med på. Och det här med att räntan är så viktig, för det kan ju vara en faktura som är 900 kronor i månaden, som ja, den är så liten, men att se på... renten, så er det kanskje det dyreste lånet du har, selv om fakturaen er lav og det ikke kjennes. Akkurat det der tror jeg er noe man må bli flinkere på å se.
Verkligen. Det der er jo ofte den største boven i dramat, at Man vill gärna kanske gå till en låneförmedlare eller omfinansiera sitt lån hos någon för att sänka månadskostnaden snarare än räntan. Och i vissa fall kanske man måste göra det. Och för att komma i kapp och kunna hantera det. Men det är också så man hamnar kvar i skuld. Och det är just det vi vill motverka då. Så att när någon söker hos oss på Anyfin, då är det ju väldigt kopplat till att bara sänka räntan. Kan vi sänka räntan, då ger vi ett erbjudande. Men vi kommer inte tumma på månadskostnaden. Den kommer vara samma. Vilket innebär att du betalar av skulden snabbare då. För vi vill att man ska bli av med skulden. Vi vill inte att man ska vara kvar.
Det må vi ta en gång till.
Ja?
När man refinansierer, så är det någon sällskaper som drar det ut i tid.
Mm.
Mens hos Anyfin så sänkes renten uansett. Du får ett tillbud hvis du inte sänker renta.
Precis.
Men du betalar in lika mycket på vart lån varje månad så att löpetiden blir kortare för du betalar mer ned på lånet.
Precis.
Okej, bra.
Så att det är liksom grejen. Vi vill inte sänka månadskostnader för då blir det en längre kreditprocess, då blir det mer ränta och då blir det helt enkelt mer att betala.
Inte som tiden är en faktor, ja.
En jätteviktig faktor skulle jag säga. Kanske den viktigaste på vissa sätt.
Mm. Inte som tiden och renten.
Ja.
Men tänker du att refinansiering är bra för alla som har gäll?
Nej, det skulle jag inte säga till. Och den största anledningen till varför det inte är bra för alla, det är för att vissa skulle faktiskt kunna hantera sin skuld som de har idag på något sätt. Och refinansiering, det är ett väldigt brett begrepp liksom. I vissa fall då, det som jag pratat lite om här innan, det är ju att man refinansierar för att få ner en månadskostnad trots att man kanske inte behöver. Då sitter du i skuld längre och betalar mer då.
Selv om du tänker att nu har jag gjort något smart.
Precis, det är ju precis som att tänka, ah, gud vad bra det här blev liksom. Och man kanske har till och med sänkt ränta, men man har förlängt lånet med 3 år. Ja, men då betalar du ändå mer. Så att det handlar om att ha liksom bra, det handlar om att ha en översikt och en bra koll på vad är det jag faktiskt betalar. Och sen utifrån det då, om du har, låt oss säga att du har 3 stycken olika typer av lån då. Du har 1 kreditkort och så har du 1 delbetalning och så har du 1 privatlån då. Men du äger inget hus eller en bostad. Och då betalar du någonting för alla de här då. Men om du då har koll på att här betalar jag 10%, här betalar jag 15% och här betalar jag 20% ränta. Och jag betalar det på 24 månader, 36 månader och 100 månader. Okej, kan jag betala det här snabbare? Hur skulle jag kunna göra det? Om det inte går, okej, kan jag titta över mina alternativ? Och där kan ju exempelvis en låneförmedlare vara bra för att de faktiskt har avtal med väldigt många olika banker och kreditgivare. Då kan du få koll, okej, kan jag göra något åt det här? Men då gäller det att vara ganska hård mot sig själv också. Att jag vill inte gå in här för att förlänga min kredittid eller sänka min månadskostnad bara för att det känns bra och det kanske känns smart då. Ja, men det är skönt. Utan vad kan jag betala på månadsbasis? Okej, då försöker jag göra det så att jag blir av med de här skulderna liksom, så snabbt som möjligt. Det skulle jag säga. Så att refinansiering, det är inte för alla, men det är ett väldigt bra sätt att förbättra sina villkor. Men om man försämrar sina villkor, ja, då kan man ju hamna i en ännu mer negativ skuldspiral och det är ju det farliga i det.
Och så att man tänker, nu har jag löst problemet. Nu tränger jag inte att forta mig eller nu tränger jag inte att fokusera på den gällen för nu har jag... Tänker du att det är något som är bra lån och något som är dålig lån? Och vad är i så fall bra och dålig lån?
Ja, men det skulle jag väl säga. Jag tycker att köpa saker på kredit bara för att köpa saker, det är väl ett sämre, ett mindre bra lån, så kan man väl säga. Här köper jag liksom saker över min inkomst eller mina tillgångar bara för att jag vill ha den här extra jackan eller den här lite finare soffan eller vad den kan vara. Så det är väl ett lite sämre lån skulle jag säga. Men om spisen går sönder eller kylen eller frysen går sönder, vilket du kanske måste ha ett hem då kanske man måste ta ett lån för att hantera det. Och då skulle jag säga att det är ett bra sätt att ta ett lån då. Men då ska det också vara utifrån de förutsättningarna man kan betala och sådär.
Och också undersöka, är delbetalningsalternativet i butiken den bästa måten att låna till det kylskåpet?
Nej, det behöver det verkligen inte vara. Jag skulle ofta, det som händer i varje fall från min erfarenhet från varuhus kring hemelektronik eller inredning eller vad det än kan vara, som är väldigt vanligt att köpa på kredit i Norge. Vi gjorde faktiskt en undersökning med Anifin på det, och väldigt många har gjort, nästan 50% känner sig väldigt trygga och har gjort det med hemelektronik och inredning och möbler. Vilket det liksom touchar mycket på det vi har pratat om, att där känns det okej att ta lite kredit. Men att göra det i butik, det som de ofta gör då, om vi säger att du köper en tv för 5000 kronor, så säger de, ja men vi kan ge dig 12 månader räntefritt. Och så lägger de 500 kronor i uppläggningsavgift plus 30 kronor på en fakturaavgift, ett gebyr tror jag det heter till och med på norska. Okej, men vad blir den räntan då? Ja, men 500 kronor på 5000, det är ju bara 10% bara där upfront. Så det är en rätt hög effektiv ränta plus 30 kronor i månaden per år. Det blir 360 kronor på ett år. Då har vi 860 kronor på 5000. Vad blir det då för kostnader? Ja, det blir ju cirka 17% i ränta då, trots att det var räntefritt inom citationstecken. Så att då kanske man snarare kan se, om man har ett kreditkort som är billigare då, om man måste använda det. Kan jag låna av min bank för det här, med tanke på att det är en oväntad eller oförutsedd utgift, då kanske man kan göra det, och då kanske man får 10% ränta. Men det här med räntefritt är ju ofta något som många lockar in med. Men vad är det för avgifter du faktiskt betalar? Det är väldigt lätt att glömma dem. Och de här dolda avgifterna, det är ofta det som verkligen gör skillnad i slutet. 30 kronor på en faktura, det låter som ingenting. Men betalar du det i 3 år, då är det ganska mycket.
Mm.
Och det finns många exempel på det.
Mm. Och många av de som hör på här är ju flinke på økonomi og er opptatt av økonomisk helse som du, og at det handler mye om trygghet og forutsigbarhet og å være i forkant. Og da er vi jo inne på bufferkonto, som noe av det første jeg ville tenkt på, som også kunne lønt seg når man trengte det her kjøleskapet. Hva tenker du om bufferkonto? Er det noe du som liker å snakke om?
Altså, buffert er jo en nyckel skulle jag säga i vardagen för att inte behöva använda andras pengar för att betala någonting. Så att det är ju någonting att använda för just en oväntad utgift. Det ger, precis som du var inne på, en trygghet. Du är i förkant, du behöver inte ligga sömnlös, utan du vet att jag har en buffert för om någonting händer. Och den bufferten kan ju variera hur stor den är. Men generellt sett så borde den räcka till cirka 2 månadslöner skulle jag säga. Det kan vara ett bra tips.
Hur kan man komma dit att man har 2 månadslöner på en konto? Var ska man börja med att prioritera en buffer?
Det handlar ju om att börja spara. Man måste, och om, det är väldigt lätt att hitta anledningar till att inte spara. Nu har jag semester. Ja, men då tar jag det sen. Eller efter den här månaden, då ska jag börja. Eller vad den kan vara. Men
den nyaste unnskyldningen jag hör nu är att inflationen är så hög. Så det lönar sig att spara.
Det låter rimligt att det är en vanlig ursäkt just nu. Jag kan förstå det också ur ett emotionellt perspektiv. Men okej, om du inte kan spara 500 kronor den här månaden, men spara 100 kronor då. Alltså, spara någonting och lägg det på en buffert. Och när du har kommit upp till den här bufferten då, 2 månadslöner är bra på det sättet att om något verkligen händer, då kan du använda det. Men det handlar om att ha någon form av buffert. Jag skulle säga att 1 månadslön, det är viktigt att ha som en buffert i varje fall. Men 2 månadslöner, då tycker jag att man har en trygghet. Och sen efter det kan jag ju också tycka, det är ju min åsikt i varje fall, men efter det så kanske man ska spara på andra sätt. En buffert är en buffert, men sen hur kan vi hitta andra vägar för att få ränta på ränta-effekt då? Det kan ju vara ett bra tips med att spara efter man har nått den här buffertmålet då.
Och då börjar det bli mer göj, för buffer är lite sån kedlig sparmål kanske, för du vet inte vad du sparar till ända. Men när du är färdig med buffer och kan investere, eller ja, ikke sant? Da er det mer gøy, men man må gjennom det først. Ja. Men et spørsmål til om buffer, fordi når man er i en situasjon der man jobber med å betale ned gjeld, man har kanskje forskjellige kreditter, man vet ikke, skal jeg refinansiere, sånn og sånn, ska man samtidigt jobba med att bygga upp en buffer då eller hvordan? Det är ju goda argumenter för bägge delar, tänker jag.
Så är det. Jag skulle rekommendera att man börjar med att bli av med dyr skuld. Det tar så mycket. Vi pratade om ränta på ränta-effekt här precis. Liksom. Har du ett kreditkort med 25% i ränta, då äter det upp mycket pengar från en inkomst. Så att, jag skulle säga att man ska försöka betala av det så snabbt som möjligt. Men man ska inte heller kanske överbetala sig heller, utan man kan kanske spara lite då. Det var lite det jag var inne på här innan. Okej, man kanske normalt sett sparar 500 eller 1000 kronor i månaden till en buffert då. Och så har man ett sparmål på 5-10 000. Men om det då är så att man har en skuld som de kanske har höjt räntorna på, eller man har mycket skuld som är dyr, kan man ta ner buffertsparet till 100 kronor då och så lägger du resten på att betala av. Men ska man verkligen välja så ta bort den dyra skulden, så skulle jag väl säga.
Inte sant. Du går till räntorna. Vad lönar sig?
Ja, och då kan man ju titta in på alternativ först. Alltså, kan jag sänka min ränta någon annanstans? Kan jag hitta bättre villkor? Och också vara med aktörer som man känner sig trygg med i det. Som vill hjälpa en i det. Då. Så att,
Hvis vi säger att ekonomisk hälsa steg 1 är att bli kvitt gäll. Ekonomisk hälsa steg 2 är att bygga upp en buffer.
Ja.
Kanske lite sån i varandra, men steg 3 blir kanske då budget, eller vad vill du säga?
Steg 3, ja, den här trestegsraketen.
Jag liker att ha någon steg som man kan...
Nej, men precis. Alltså, att bli av med skuld, då sitter du i en bättre position för ett sparande. Sen då, som du är inne på, sen är det en buffert. Men steg 3, det är väl då att faktiskt investera pengar i saker som man faktiskt läser på om på liksom kapitalmarknader och sådär, för att få den här ränta på ränta-effekten på sikt då. Sen så steg 4, eller det som kanske ligger löpande hela vägen där, det är att ha en budget och ha koll på det. Det är väl så jag skulle se det, att okej, vad har jag för fasta kostnader kopplat till hyra, mobilabonnemang, försäkring, men också då vad betalar jag på skuld? Och att allt det här hela tiden ligger med. Så att en budget kan du börja med direkt.
Samtidigt med steg 1 egentligen. För att se hur mycket kan jag bruka på hjälp. Ja, inte sant? Så budget är med helt från starten. Och hur sätter man upp det om man aldrig har haft det?
Man börjar ju med sin inkomst. Vad får jag ut efter skatt och sådär då? Och efter det så börjar man ju titta på vilka fasta kostnader har jag. Och det var ju det jag lite var inne på här då. Med en hyra till bostaden, ett mobilabonnemang, kanske lite streamingtjänster för att ha lite nöje i vardagen också. Försäkring och så vidare. Men sen då så har du ju pengar över efter de fasta kostnaderna. Så där får du ju ett nytt netto då, kan man väl säga. Och utifrån det, ja men okej, nu glömde vi ju såklart då skuld i det här. Så att det ska ju med de fasta kostnaderna såklart. Men när du har fått liksom betalat på dem och du har lite pengar över, då ska man ju börja titta på okej, vad vill jag lägga på kläder kanske då? Eller vad vill jag spara? Och vill jag spara till en resa kanske? Okej, men hur mycket behöver jag lägga då? Och så vidare och så vidare. Och sen tycker jag alltid när man gör en budget, när man har lagt in alla de här bitarna, att det ska alltid vara lite pengar kvar ändå när månaden är slut. Att sikta på att gå på noll hela tiden, det kanske blir tajt.
Ja, så du vill ha en liten buffer i budgetet allerede?
Ja, för att det då kan du ju, om du har det målet, ja, men då kan du ju spara de pengarna då. Så att då kan du spara lite mer den månaden. Så att om du sparar 500 kronor i månaden varje månad och så har du 300 kronor kvar vid månaden slut när nästa lön ska komma, då sätter du in de 300 på sparet, så har du sparat lite mer. Men en budget, tanken är ju att du ska gå på inkomstutgifter för att hamna på något break-even eller nollläge. Men om man kan vara extra sparsam, så är det ju väldigt bra. Och då kan man ju spara undan lite mer pengar.
Eller bruka det på gälla.
Ja, precis. Det kan man också göra.
För hvor streng kan man vara? Jag har ju aldrig haft någon sån dyr kreditgäll. Så jag kan ju känna att jag är väldigt streng. Och ville tänkt sån, jag vill ju aldrig dra på ferie så länge jag hade kreditkortgäll. Eller, vad tänker du? Hvor mycket... Altså, du snakker om streamingabonnement. Er det en sånn, nei, ikke gjør det så lenge du har gjeld da? det kommer kanskje an på hvor mye over hvor lang tid, at hvis det kortsiktig, så kan man liksom stramme helt til på forbruket hvis det snakk om 2-3 måneder, mens...
Ja, hur sträng ska man vara? Det är en bra fråga. Jag tycker väl att man borde, om man nu har en hel del skuld som det är, då behöver man ju se över sina rutiner, sina vanor i sin konsumtion egentligen. Och om man då har Netflix, HBO, Viaplay och så vidare, säg att du har 5-6 streamingtjänster som kostar 600-700 i månaden, där du kanske använder en eller två av dem. Ja, men, ta bort några andra och säg att sätt ett tydligt mål för dig själv att det här ska jag inte ha på 6-12 månader eller liknande då. Men det är lite som vi har varit inne på innan, det är så enkla alternativ. Det känns inte som det är några pengar. Det är lite som den här fakturavgiften på en delbetalning. Det känns ingenting.
Det går
100 kronor där, nej men det är inte så mycket. Men det samlar upp och jag tycker man absolut kan vara sträng mot sig själv. Och kanske det kan också ge upphov till andra saker, testa nya saker. Ja, men jag läser en bok istället, liksom, som legat hemma i 2 år. Man har aldrig lyft den. Liksom. Okej, men satsar jag på att läsa den här då? Och så är man inte inne i Netflix-världen hela tiden. Liksom. Så jag tror att det kan också ge upphov till det. Att man förändrar sitt beteende kring vad man gör i livet också. Man sitter inte kvar och bara betalar för något som kanske inte nyttjas ändå. Nu kanske vi kommer från ämnet här. Men,
nej, köpefint. För när man sitter och betalar ner på gäll, går det an att på en måte snu det till något positivt. För det verkar ju kjipt att betala för ting man allerede har brukt. Och, man blir ju väldigt tynget av dyr gäll. Mm. Men går det an, tror du, att laga det lite som en sport? Liksom jag ska betala ner lite raskare eller ska se på forskjellige ting?
Absolut. Mm. Det tycker jag. Och jag tror också... Idag, man jämför sig väldigt mycket med andra. Vad har de och vad gör de? Och, de köpte den mattan eller de gjorde det. Eller de har alla de här streamingtjänsterna, de har den tvn. Och allt är så lättillgängligt och sen finns det lätta kreditalternativ och sen hamnar man i mycket skuld. Okej, men vad kan man göra? Kan man sätta upp det som en sport? Ja, men varför inte? Tävla med dig själv. Försök prata med dina närmsta vänner om att... Ska vi se vem som kan faktiskt spara in mest pengar nu? Det är väl ett jättebra sätt att motivera sig till det. Jag tror det svåra med det är att det ofta finns mycket skam kring skuld. Eller det vet man till och med att det finns mycket kring det. Och då är det svårt att prata om. Och det är ju det absolut viktigaste som är ju att... Man måste våga öppna upp sig kring de här bitarna och man måste på något sätt få ner den här stressen kring ekonomi. Och det är väl just det vi försöker göra alltså någonstans med Anyfin då, att vi vill ju att det ska bli transparent, vi vill att det ska bli rättvist. Vi gillar inte standardiserade räntor utan man ska hitta sätt att kunna minska sin stress. För när man minskar stressen då är det lättare att hitta nya vägar för att dels komma ur skuld men också spara då. Så att det är ju tanken.
Du sa att i Anyfin så har det inte en ränta som är lik för alla lån och heller inte alla personer. Är det så att hvis jag söker om att få refinansierat en faktura och en annan söker om det samma, så får inte vi samma ränta?
Ni skulle kunna få samma ränta, men det är inte tanken, utan vi gör ju en kreditbedömning och utifrån den kreditbedömningen så tar vi en kreditupplysning och vi samlar in lite uppgifter, vilket alla kreditgivare måste göra, alltså göra en kalkyl på vad är din inkomst, vad är dina utgifter och också vad har du för experience score eller sådär, och utifrån det då så bedömer vi ju faktiskt risk då, vad kan vi ge den här personen för ränta? Och är det en person då med lite högre inkomst och inga lån, eller bara ett lån då, som de vill omfinansiera, då är ju risken lägre. Då blir det ju en lägre ränta då, helt enkelt. Kommer det in en person med väldigt mycket skulder och lite lägre inkomst, då kanske räntan blir lite högre. Men det blir ju en rättvisande bild av hur ser det ut helt enkelt och vad kan vi erbjuda för räntor här då? Och det är ju egentligen så som i princip, det gör ju de flesta kreditgivare och banker. De tittar ju på det och sen så sätter de en individuell ränta för den personen utifrån de här olika uppgifterna då. Men andra bolag, de sätter ju en ränta för alla. Och det kanske, då blir det kanske ofta att man tar en högre ränta för alla. Och det är väl det som vi inte tycker är så schysst då. Men sen så, och det är väl just det som är det absolut viktigaste med vår tjänst, det är ju att vi ger ju bara erbjudanden om vi kan sänka räntan. Det finns aldrig avgifter på våra fakturor eller uppläggningsavgifter, utan kan vi sänka räntan och även ta bort en avgift och så vidare, då ger vi ett erbjudande. Men annars gör vi inte det. Och det är ju också då för att pressa ner de här räntorna gentemot marknaden. Varför ger vissa bolag 25% ränta när de skulle kunna ge 12-13, även om det är en väldigt hög ränta? Varför ger de inte 12-13? Varför fortsätter de ge den här räntan som är väldigt hög då? Det vill vi bort från.
Men hvordan tjener Anyfin pengar? Du ser att det kan ha några gebyrer.
Vi tjänar pengar på räntor. Så att den räntan som man betalar på den skulden som man har omfinansierat hos oss, det är ju våran intäkt. Det är det enda vi tjänar pengar på då. Och där är ju vår idé av att om vi kan sänka det för kunden så kommer de ut ur skuld snabbare. Men därifrån kommer våra inkomster helt enkelt.
Och hvis jag har flera lån, hvis jag skriver upp den lista vi snackade om det är i Excel eller på ett ark, här har jag 5 olika lån med olika räntor, sänder jag allt in till Anyfin för att få det refinansierat samlat till ett lån, eller hur fungerar det?
Så att vi gör ju en individuell bedömning på varje skuld som du skickar in. Och det innebär ju då helt enkelt att om du har ett privatlån och en kreditkortsskuld, då tittar vi på båda dem och sen så ger vi en individuell ränta på båda dem just för att kunna komma till en så låg ränta som möjligt för de bitarna då. Istället för att sätta en ränta för allting. För då går vi lite åt det här hållet som kanske andra gör. Ja. Och det blir liksom en samlad ränta där man, ja men vad är det egentligen då?
Men kan det också vara så att dere säger det private lånet ditt, Lise, där kan vi inte ge dig lavere ränta, men kreditkortgjelden din, den kan vi ge det här tillbudet?
Ja, precis. Så kan det ju vara då. Så att om vi inte kan sänka räntan på ett lån, men vi kan göra det på något annat, då ger vi ju erbjudande på det lånet vi kan sänka räntorna på, men annars så ger vi inget erbjudande, utan då får du ligga kvar hos den banken där du är. Och det är ju ofta någonting som folk, de vill ju väldigt gärna samla allting
exakt,
på ett ställe.
Exakt, det hörs så dejligt att ha det samlat, men nu känner jag att det inte nödvändigtvis är en god idé.
Det sköna med det är ju att du får en faktura. Det svåra med det är att du kanske betalar mer än vad du borde. Och vi vill ju att man inte ska betala mer än vad man behöver för ett lån. Och det är därför vi har valt den modellen. Att vi vill se till att man betalar så lite som möjligt för att bli av med skuld. Och om vi då hade samlat ihop allting trots att vi kanske inte hade nått det, då hade det ju blivit märkligt för oss då. Men jag förstår det, och i både Norge och Sverige så är det väldigt vanligt att man vill ha samlingslån och man tycker det är skönt och sådär, men vi vill att man ska betala så lite som möjligt för de krediterna man har, och då är inte det ett alternativ hos oss då.
Så hvis du då, Felix, hade en del olika gäll nå, tänker jag kanske ska pröva refinansiera, varför ville du valt Anyfin? Jag regner med du ville valt Anyfin siden du ja. Jobbade, men vad är liksom ja.
Nej, men det finns några anledningar till varför jag hade valt Anyfin. Och det är ju, först och främst, då kan man inte ta nya lån hos oss. Vi vill inte bidra till mer skuldsättning, utan man kan bara omfinansiera. Det är ju en viktig del av det vi gör. Så man kan inte lägga på till lån på det man gör.
Nej, så du har inte sån en ting vi tillbyr är förbrukslån, en annan ting vi tillbyr är refinansiering. Det är kun refinansiering.
Precis, det är endast refinansiering. Det är ju en viktig del av det. Och sen är det också att vi betalar aldrig ut direkt till kunden, utan vi betalar direkt till kreditbolaget och betalar av den skulden. Och då är den skulden borta. Och sen så börjar den hos oss med en lägre ränta. Och det är ju också den viktiga delen då.
Vi ger... Och varför är det viktigt?
Det viktiga med det är ju att ibland då, när man betalar ut direkt till kunder, och jag har själv varit en sån faktiskt, att jag har fått ut ett lån till mig och så betalade jag av nästan hela det andra lånet. Och helt plötsligt då så har du ju mer skuld än vad du hade innan. Och då hamnar vi i en negativ skuldspiral igen. Och därför är det viktigt att, att vi betalar direkt till en bank eller en kreditgivare, för att då finns inte ens den risken att man hamnar där. Så det är ju viktigt. Sen ger vi ju bara ett tillbud om vi kan sänka ränta. Och det är en rätt skön grej att känna att okej, när jag går till Anyfin, om jag får ett erbjudande, då vet jag att då har de sänkt min ränta. Det tycker jag är en viktig del. Så att det finns lite olika saker då såklart, men aldrig några nya lån. Vi betalar direkt ut det och... När man får erbjudande så är det alltid en lägre ränta, helt utan avgifter. Så att det är de viktigaste anledningarna till varför jag har gått till Anyfin då. Sen jobbar jag där, så att, jag gillar ju det ändå. Men ja, så ser jag det.
Och sån rent praktiskt, du säger att Anyfin är en app. Vad gör jag in i den appen för att få refinansierat ett lån?
Ja, men precis. Man loggar ju in i appen då, i Anyfin-appen. Och så... väljer man helt enkelt att ansöka om att man vill sänka sina räntor. Och då hämtar vi info direkt från gälderegistret, hoppas jag sa rätt.
Gäldsregistret,
exakt. Och utifrån det då så gör vi även en individuell kreditbedömning. Och då tar vi en kreditupplysning och så får man även skriva in lite uppgifter så att vi kan helt enkelt göra den här bedömningen. Och efter det så tittar vi på om vi kan göra ett erbjudande. Och kan vi det, då får du ett meddelande om det. Och kan vi inte det, så får du såklart också ett meddelande om det direkt i appen, men också via mail. Men vi ger bara erbjudande om man kan spara pengar och om vi kan sänka räntan då. Och när man har fått det, då väljer man om man vill acceptera eller inte. Och sen så flyttar vi skulden till oss och då betalar vi direkt till den här kreditgivaren då, som man har haft skulden hos innan, så att det kommer inte landa på kundens konto, utan vi betalar av den direkt. Och efter det så kommer du få faktura av oss då till en lägre ränta, och så betalar du av skulden snabbare, för vi matchar ju månadskostnaderna man har haft sedan innan.
Och hvis jag en månad har spart lite mer, eller tänker att nu har jag lyst att betala ner mer, kan jag göra det, eller må jag refinansiera på nytt hvis jag vill?
Alltså om du vill betala av mer hos oss, tänkte du. Man kan alltid extra amortera hos oss, och det är inga såna här ränteskillnadsersättningar eller sånt där, utan vill man betala av sin skuld snabbare, det går alldeles utmärkt. Och vill man betala mer på månadsbasis för att helt enkelt bli av med skulden snabbare, säg att man lägsta belopp att betala är 500 kronor, men man kan betala 1000, då uppmuntrar vi till det. Betala gärna mer, och då halverar du troligtvis då återbetalningstiden, och då betalar du mindre och då kan du lägga dina pengar på andra saker.
Så att, och det hejar vi på.
Ja, det hejar vi på, precis. Alltså.
Och vi har ju också en länk som jag ska lägga i episodbeskrivelsen, och en rabattkode som är gäll. Och det ger 200 kronor rabatt på den första fakturan för nya Anyfin-kunder. Men før vi slutter, så har jeg noen følgerspørsmål som jeg ikke har fått stilt deg. Og det ene er, hva skjer med kreditkortet hvis Anyfin godkjenner søknaden og betaler det ned? Vil krediten på kreditkortet mitt være tilgjengelig på ny?
Det kommer den vara.
Der har vi en walkaround på den forrige.
Precis. Og om man då vill komma bort från det, då får man gå till det bolaget där man har kreditkort och säga, jag vill säga upp mitt kreditkort nu direkt när vi har betalat av det.
Varför må Anyfin ta en kreditvärdering för att ge mig lån?
Det görs för kreditupplysning då, eller en kreditvärdering. Och den ligger ju till grund för vår kreditbedömning. Och det är någonting som många kreditgivare och banker använder. Och det är väldigt viktigt med det här kreditupplysningar. Ofta så tas det lite negativt av konsumenter. Men det viktiga med det är faktiskt att om man tar en kreditupplysning och gör en bra kreditbedömning, då ser man faktiskt till att man inte sätter människor i ännu mer skuld. Utan då kan man faktiskt göra en analys på att, vet du vad, den här personen ska vi nog inte ge mer skuld. just nu. För att då kommer de hamna i en ännu sämre situation på sikt. Och då hamnar man kanske i en kasso eller vad det än kan vara då. Så därför är det väldigt viktigt att man gör det. Och när en aktör kanske inte använder sig av en kreditupplysning, då kanske man borde gå till sig själv och ifrågasätta liksom, vad är seriositeten i det här? Liksom.
Så du tänker att en bra långivare eller en bra refinans, de tar en ordentlig kreditvärdering?
Det skulle jag säga. Absolut. Och det är ju en del av kreditbedömningen. Det ska man också vara med på. Att det är liksom inte allt, men det är en viktig del av det. Men det är just det här att man, det är en positiv sak, för att då kan man se till att man inte faktiskt sätter människor i mer skuld eller liknande då. Så att kreditupplysning är väldigt viktigt.
Och det som sätter ränta, som du sa just då.
Precis, det är en del av prissättningen då, eller räntesättningen exakt. Det blir ju det också då, att man då kan ge en lägre eller ränta exempelvis då.
Så är det. Och så är det en lytter som spör efter konkreta tricks och knep för att vara mer ekonomisk i vardagen. Och du sa ju detta med att se över abonnemang. Mm. Har du några fler vardagsspartips så del med oss för vi gira.
Absolut. Nej, men abonnemang som vi var inne på, det är ju en sak. Men även större saker kanske som försäkring. Okej, vad har jag för försäkringar? Jag har en sjukförsäkring och en hemförsäkring kanske och liknande. En bilförsäkring. Det kan ju vara en massa sånt. Vad betalar jag faktiskt för de här? Kan jag faktiskt komma ner på priserna? Elkostnaden har ju varit en stor debatt i liksom, framförallt i Norge, Sverige, men i hela Europa egentligen. Och kan man hitta ett billigare sätt? Liksom? Det finns ju många aktörer där ute som man kan använda. Också våga säga nej till saker som kanske är över ens budget. Även fast det är kompisar. Ja, men våga faktiskt säga nej. Kom med något annat tips. Istället för att gå till den där restaurangen som de vill gå till, ta en picknick i en park.
Och det är på en måte två steg. För en ting är ju att säga nej till vänner och sånt. Och så är det också att säga nej till sig själv. För man vill ju.
Exakt. Det är ofta det svåraste kanske. Man tycker det är väldigt härligt att hitta på saker. Men jag tror man måste vara sträng med sig själv där. Kring de bitarna. Så att det är ju några tips, absolut. Men sen också få full koll på vad lägger jag faktiskt mina pengar på generellt sett. Okej, vi har pratat om att sätta upp en skuldöversikt, abonnemangsöversikt, försäkringsöversikt. Men det, när du ser det framför dig, då vet du vad du lägger dina pengar på. Och om du har koll på dina villkor och liknande, om vi går tillbaka till det vi pratar mycket om just kring skulder idag då. Om du vet vad dina återbetalningsvillkor och räntevillkor är och hur det där ser ut, ja, men då är det mycket lättare också att börja titta ut vad är bra alternativ där ute. Och man ska också akta sig lite för minor och fallgropar. Liksom. Att exempelvis inte förlänga återbetalningstiden då, för det blir dyrare. Och där är det faktiskt också, vi kommer släppa en bok de närmaste veckorna här. Då är det vår vd och så är det Magdalena Kowalczyk från Lyxfällan i Sverige. Och den heter Boken dina pengar vill att du ska läsa. Och det handlar om just det. När man ska ta ett lån, vad behöver man veta för att undvika negativa skuldspiraler? Det är liksom någonting. Så att, men det finns ju mycket saker att göra. Sen så tror jag också, när man går in i en matbutik, använd lavprisbutiker eller köp billigare kaffe. Liksom, det finns massa saker man kan spara in pengar på för att dels då kunna betala av skulder, men också spara på sikt då, för att få en trygghet i vardagen kring ekonomi och sänka den här finansiella stressen då.
Det är ett gott poäng. Och en sista ting jag bara lurer på. Hvis jag ska sända in till Anyfin att jag kan dere matcha renten eller refinansiera den här, hur hög må den renten vara för att det ska vara någon vits? Skjønner du hva jeg mener? Har jeg et lån med 12% rente? Er det liksom for lavt? Må det være over 20?
Nej, men har du 12% rente så finns det ju möjligheter att vi skulle kunna sänka den. Absolut.
Ja, okay. Så det har gett lavere rente än...
Men det är ju upp till 200 000 i krediter som vi kan ta över. Sen om det är 10 krediter eller en kredit, det är vårt maxbelopp då.
200 000 per person?
Per person, precis. Men då är det inte heller att vi garanterar att vi kan refinansiera 200 000. Och det är en viktig poäng, för att många tror att ja, men alla kan få 200 000. Men så är det inte heller, utan det går tillbaka till den här kreditbedömningen då. Hur mycket kan vi faktiskt hjälpa dig med? Men exempelvis om man har ett bolån på 150 000 med 5% i ränta. Det kommer vi inte kunna hjälpa till med då. Där ligger det så pass
är det
lågt
bra,
då, som det är.
Ja. Ja. Moderne medier.